Det här är Verkställande utskottet, Expressens podcast om svensk politik som har årets första sammanträde. Jag heter Maggie Strömberg och du heter Viktor Bartkron.
Och du där borta heter Torbjörn Nilsson. Mm. Idag ska vi bland annat prata om regeringens vilda coronajul och vad som egentligen händer med den här pandemilagen.
Var ni vakna i natt och följde dramat i Amerika?
Ja, det var ju praktiskt för en gångs skull så att dramat i större delen utspelades dagtid där. Det brukar annars vara valvak på kvällen som gör att det blir väldigt, väldigt sent. Den här dramatiken ägde rum ganska tidigt. För jag antar att du tänker på det som hände i Washington.
Ja, förlåt. USA menar också. Det är så slarvigt att säga Amerika, för det är ju många fler länder. Men precis.
När kongressen skulle formellt certifiera Joe Bidens seger, Donald Trump hade ett massmöte och talade om för folk att de skulle gå ner till Kapitolium, vilket de gjorde. Och så gick de dessutom in i Kapitolium. Mm. Det var en ganska uppseendeväckande händelseutveckling.
Och upp i talarstol och in på talmannens kontor. Och,
ja, det var märkliga scener som utspelade sig.
Halade USAs flagga och hissade Donald Trumps flagga.
Ja,
en Trump-flagga.
Det var någon slags memetisk statskuppsförsök. Jag vet inte vad man ska säga om det. Det var ju det mesta ju redan sagt om detta angrepp på den demokratiska processen. Som ändå sen återupptogs. Kanske tidigare lyckligtvis än vad de flesta trodde när man såg de här bilderna från början. Kongressen kunde sammanträda sen till kvällen och göra sitt jobb. Och Joe Biden är nu även formellt vald till USAs president. Gott så, får vi väl säga.
Men fortfarande inte då insvuren. Och det är ju ett antal dagar kvar här då många funderar över vad som ska hända och vad som kan hända.
Ja, det mesta verkar det ju som. Nu har ju Donald Trump för första gången gjort någon form av medgivande om att det här kommer att sluta med att han avgår. Mm. Vilket ju får ses som ett framsteg i det mycket lilla. Förväntansbilden är ju inte jättehög där. Men det är nog så att det kan hända en hel del under de 13 dagar som återstår.
Men det kom ju en del svenska reaktioner på händelserna. Alla följde ju förstås detta igår. Såg ni några intressanta svenska politiker?
Ja, ingen världshändelse är ju för stor för att inte landa i en Twitter-debatt mellan Ivar Arpi och Annika Strandhäll. Det kan vi ju konstatera i alla fall. Möjligen inte helt
Lars Beckman var väl och Annika Strandhäll?
Ja, han
eller?
Också. Jag var oväntat.
De kanske hade två.
Verkligen oväntat.
Men Ivar Arpi bråkade med alla andra, tror jag.
Det kändes lite så. Det var ett unisont fördömande. Någon par enstaka relativiserande tweets som sen blev underlag för väldigt mycket debatt också.
Men jag såg också en hel del som sa hurra för januariavtalet. Mm. Januariavtalet gör att vi inte har sett såna här scener i Sverige. Och Annie Lööf var ju också snabbt ute och kommenterade detta. Hon lade upp en film alldeles nyss nu här på torsdag morgonen eller förmiddagen där hon skrev att det som vi bevittnade igår kväll, eller det var en tweet så det var både text och en film där hon sa det hon skrev. Det vi bevittnade igår kväll är en attack på demokratin. Det visar hur viktigt det är att stå upp för rättsstaten, den liberala demokratin och mota aggressiva högerpopulistiska krafter, inte släppa in dem i värmen. Det är väl ett förtäckt hurra för januariavtalet.
Det är väl framförallt inte särskilt förtäckt.
Det är väl ett brev riktat till Ulf Kristersson. Och det är väl det som många gör poäng av inrikespolitiskt av detta. Och det går ju att diskutera i vilken grad man kan göra det förstås.
Men
det är spännande att det går så fort. Alltså, lyssnar man på Annie Lööf så är det ju lite som att det enda sättet att rädda demokratin i Sverige, det är januariavtalet. Det finns inga andra lösningar för att rädda demokratin.
Men Ulf Kristersson var ju ute ganska tidigt igår med kraftiga fördömande där han också väldigt tydligt la skulden på Donald Trump för det som skedde. Även Ebba Busch var ju stark i sina formuleringar. Hon fick ju kritik efter själva valet för att hon inte jublade tillräckligt mycket när Joe Biden vann och Donald Trump förlorade. Men nu hon la också skulden på Trump och pratade om hur sorgligt det här var och det här är ett kuppförsök och så vidare. Medan Jimmy Åkesson skrev att han måste säga att han har, eller han sa så här: jag måste säga att jag har svårt att formulera mig kring det som händer i Washington. Det är bara djupt ovärdigt.
Mm.
Hur ska man tolka detta?
Han kände i alla fall till det.
Jag skulle ju säga, är det inte ett klassiskt exempel på att Åkesson inte känner till saker eller vet eller inte? Jag kan inte svara på den frågan just nu.
Nej, men så här, det är ju, jag har nog många gånger i den här podden och i andra sammanhang varit noga med att påpeka att Sverige inte är USA, trots att väldigt många inblandade i den svenska politiska debatten tror det. Det är på många olika områden, och det gäller ju även i den här frågan. Det blir ju lätt extremt banalt, ytligt och ofta dumt när man försöker överföra den väldigt specifika historiska bakgrunden och samhällets sammansättning, statens funktionssätt i USA, och ta det rakt av på svenska förhållanden och säga att titta, så här är det där, då är det så här också. Det där har ju partier försökt på många olika sätt tidigare i andra frågor, och det har inte visat sig rätt, och det gör det ju inte här heller.
Men idéströmningar och
det
syn
sagt,
på demokrati, eller?
Det är inte helt hundra på att det är en rak jämförelse möjlig att göra heller. Det är trots allt väldigt olika traditioner. Det finns ju betydligt närmare exempel, om man vill titta på utländska exempel som ligger historiskt, kulturellt och även politiskt närmare oss än vad USA gör. Men vi har konstaterat det tidigare i den här podden. Sverigedemokraterna och flera av deras nuvarande och även kanske framförallt tidigare toppföreträdare valde ju ett väldigt, väldigt dumt tillfälle att gå ut och associera sig med den amerikanska högern, kan vi konstatera. Jag tror att man ångrar sig en och annan debattartikel och ett och annat Facebook-utspel på temat att man verkligen hoppas på en republikansk valseger och att Donald Trump visserligen kanske är lite knasig, men det har ju verkligen, verkligen, verkligen inte fallit väl ut. Det har ju dragit på ett sätt som för 5-10 år sedan hade varit helt absurt att föreställa sig, så har ju kopplingen till republikanerna i USA tyngt ner Sverigedemokraternas varumärke i Sverige. Det är ju helt absurd tanke, som sagt, för några år sedan. Det skulle ju i så fall varit omvända om de nu ens hade vetat vilka Sverigedemokraterna var. Men ni förstår vad jag menar.
Ja, absolut. Men man såg ju igår och under dagen idag också en ganska tydlig höger-vänster-uppdelning i de politiska sociala medierna, där vänstern vill säga titta på det här avskräckande exemplet, och högern vill säga det går inte alls att jämföra, det här är bara trams. Och det om något pekar väl på att vi kommer väl antagligen att få leva med det här exemplet in i nästa valrörelse. Att det här kommer användas som någon form av avskräckande, så här kan det gå.
Och det ska säga, det finns ju mekanismer i det här som det är klart att man kan peka på. Att till exempel, vad ska vi säga, den fråga jag själv ställde till Ulf Kristersson i intervjuade honom i höstas, så den får jag stå för, att hur han såg på risken för att bli en vakna en dag och vara en svensk Mitt Romney. Eller inte Mitch McConnell kanske, för det kräver att man är lite för slug. Men den viftar han ju bort fullständigt. Men det är klart att den risken, om än på andra sätt och i andra sammanhang, kan ju finnas om man ger sig i lag med några som tycker att utvecklingen i det republikanska partiet har varit toppen. Vilket ändå har varit en sverigedemokratisk ståndpunkt. Och även om man har sagt, skjutit in att Trump är lite knäpp. Så det är klart att den kopplingen har man ju gjort själva från sverigedemokratiskt håll, och den får man nog leva med, och då kommer den att smitta även på andra.
Mitt Romney förresten kanske den är liksom hjälten här nu, framstår han ju som. Och då får man tänka på att i en del politisk journalistik så vill man gärna utse vinnare och förlorare.
Förstår inte alls vad du pratar om.
Så jag tänker att den enda vinnaren på det här, det är ju Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga.
Mormonkyrkan.
Mormonerna. De vann det här.
Verkställande utskottet är ju en podcast från Expressens politikredaktion som gör mer än bara poddar. För att ta del av allt vi gör, och det vill du, då ska du bli medlem i inre kretsen, det vill säga vårt specialerbjudande på Expressen Premium. Mycket prisvärt, 29 kronor i månaden i första 6 månaderna. Därefter 69 kronor i månaden, inte mycket det heller. Just nu kan du läsa hela listan över Sveriges framtida makthavare, de 30 mäktigaste under 30, som vi publicerade här i onsdags, exklusivt för dig med Expressen Premium. Expressen.se/expressenpolitik går du in på, och så skriver du upp dig där, och så blir du medlem, och så blir allt jättebra. Ja, vi andas ut och lämnar USA för att istället fokusera på något ytterst svenskt, det vill säga regeringens vilda coronajul och brotten mot restriktionerna, som kanske inte var brott mot restriktionerna fast ändå fel, eller hur det nu var. Jag ska gå igenom lite kort vad det är som har hänt.
Berätta.
Om någon har varit bortrest eller så under jul och nyår. Det började i mellandagarna med att vår systertidning Kvällsposten kunde berätta att justitieminister Morgan Johansson hade setts på köpcentret Nova i Lund på mellandagsreans premiär.
Vilket i sig är rätt kontroversiellt, alltså om man känner till något om skånska köpcenter.
Berätta mer.
Nej, men när Nova startade så var det ju en jättestor debatt om att Lund då förlorade sin stads, alltså citykärnan liksom. Det här var det första köpcentret som Lunds kommun gav tillstånd till, och det var under lång tid mycket kontroversiellt. Mm. Det fanns ju sådana lite mer trashiga som Löddeköping och så.
Men socialdemokrater har väl aldrig gillat borgerliga stadskärnor ändå? Så
Nej, så kanske det. Jag vet
De rev dem.
Men jag såg en del kritik om detta i mina flöden.
Okay. Att det var just... hur som helst. Det kom kritik även mot det faktum då att en minister hade brutit mot de ganska tydliga uppmaningar, om än inte formella restriktioner om att inte besöka köpcentrum. Det har ju varit lite grann av så här kärnan i vad som betraktas som ett, eller vad som omtalas som ett oansvarigt beteende. Att
alltså
sig köpcentrum.
Gå inte på rean var väl otroligt, ja, liksom, ha inte rea.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör försökte ju liksom vädja till handeln att ställa in mellandagsrean, och justitieministern svarade med att springa dit och införskaffa en mindre vitvara, tror jag det var.
Var det en stavmixer?
Jag vet inte, men något var det. Hur som helst.
Tipsa gärna.
Verkställande utskottets tipstelefon är alltid öppen. Vi avslöjar bara inte numret. Hur som helst. Det blev ju ett ståhej kring detta. Och det blev skarp kritik. Morgan Johansson medgav själv att han hade varit oförsiktig. Det kom kritik då även från hans chef, statsministern, som sa sig dela bedömningen att detta var oförsiktigt av Morgan Johansson. Jag och flera döpte då den kommande pandemilagen till Lex Morgan. Men det fick vi snabbt riva upp. Det var nämligen så att dagen efter så visade det sig att statsministern själv hade varit oförsiktig. Inte bara en gång utan flera gånger. Han hade nämligen sprungit i Gallerian i Stockholm på Hamngatan, ett mycket centralt köpcentrum för, jag kan ju berätta det, jag som är Stockholm i podden. Klassiskt, egentligen
urköpcentret. Liksom på oss som är intresserade av köpcentret. Den ligger ju också precis vid regeringskansliet.
Det ska sägas, och väldigt nära hans bostad också. Men i vilket fall, det är en väldigt tydlig, det är ett väldigt tydligt köpcentrum. Och de ärenden det visade sig att Stefan Löfven hade uträttat, jag tror att tanken från hans stab var att, med att släppa det här, var att så här, titta vilken vanlig människa han är. Han hade lämnat och hämtat en klocka, han hade letat en reservdel till sin rakapparat och köpt en julklapp till Ulla. Och det var ju mycket riktigt en helt normal köpcentrumfrekvens en decembermånad för en normal svensk man.
Som
ett år när det
julklappar.
Inte är pandemi.
Aha, du tänker så.
Ja, hur ofta går han i köpcentrum när det inte är pandemi, undrar jag. Det är ändå 4 besök.
Om man kanske ska köpa vanligtvis julklappar till... Alltså...
Han köpte ju till sin fru.
Ja, det är sant.
Hur som helst. Jag är inte säker på att det där blev riktigt sånt bra spin som de hade tänkt sig. Det framgick ju som att han hade sprungit där hela tiden. Och i ärenden som väl kunde ha skötts på något sätt. Hur som helst. Folk blev arga. Ännu argare. Och det där höll i sig ett tag. Det gör det väl fortfarande. Kan säga. Någon dag efter det berättar sedan Aftonbladet att Magdalena Andersson, finansministern, har setts hyra skidor i Sälen. Vilket ju inte heller är helt i linje med de rekommendationer som ligger. Där Folkhälsomyndigheten ju säger att man ska verkligen tänka efter, är resa nödvändig? Och det gäller särskilt om man beger sig till då storstäder eller turistorter, exempelvis skidanläggningar i fjällen.
Och Magdalena Andersson försvarar att hennes dotter bor där, eller hur?
Det känner vi igen.
Behövde träffa henne.
Mm. Det var ju även Daniel Eliassons försvar för sin 2 veckors resa på Kanarieöarna, som snabbt skickade Magdalena Anderssons skidhyra i bakgrunden. Daniel Eliasson, det har ingen missat här på senare tid. Han var 2 veckor på Gran Canaria i Las Palmas, och när han kom hem, det här avslöjades faktiskt av den här poddens föräldralediga ledamot Thomas Nordenskjöld. Sätter därmed höga krav på oss som faktiskt är i tjänst.
Han är ju vanligtvis den liksom, svenska murvel som väl typ avslöjar mest politiknyheter. Eller det är en ovetenskaplig känsla jag har.
Ja, och nu gör han min objektiva bedömning är att den är korrekt. Ja.
Även från föräldraledigheten lyckas han då avsätta en myndighetschef.
Ja, det får man säga. Sen träffade Expressen Dan Eliasson på flygplatsen i Las Palmas och han slog då fast att den här resan för att fira jul och nyår och träna lite och jobba lite på distans och umgås med sin familj på Kanarieöarna hade betraktat han som nödvändig. Och detta gjorde väl inte ilskan mindre. Nu har han avgått. Det var väl ingen tvekan om att han annars hade fått hjälp att avgå av regeringen. Som kanske tyckte sig ha nog med egna bekymmer i det här. Okej, det var den korta versionen.
Ja.
Vad kommer vi att ta med oss av
det här? Finns ju så otroligt mycket att säga om detta. Och jag tyckte det var jättejobbigt förra veckan när vi... eftersom Stockholms stad hade då uppmanat föräldrar att inte ha sina barn på förskola och fritids mer än nödvändigt på grund av smittskydd. Och det hörsammade vi då, så därför kunde vi inte podda förra veckan. Vilket ju nu liksom känns, det kanske man inte hade behövt göra då om inte...
Är den här podden nödvändig?
Men i vilket fall, det var ju frustrerande. Man hade så mycket att säga då. Nu tycker jag att det har lugnat sig lite. Det bubblar inte lika mycket igen. Men det är tydligt, tycker jag, så fort man rör sig bland andra människor. Jag var på en lekplats i helgen med barnen.
Och, var det nödvändigt?
Det ska jag absolut säga att det var. Och det var utomhus och vi höll avstånd och sådär. Och det var ingen lång resa dit. Men alla som jag kunde höra vad de pratade om Dan Eliasson. Det verkar vara liksom...
Jag hade en liknande upplevelse i en annan lekpark under mellandagarna där det enda folk pratade om var gallerian på olika sätt. Så...
Men jag tror verkligen att det här har upprört människor. Men också att folk, som jag har pratat med många som bara, men vad är det som gäller egentligen då? Det har ju också luddat till de oerhört luddiga restriktionerna ännu mer. Som Stefan Löfven säger, inte är tips, men som ändå typ verkar vara tips.
Jag tycker att det som kommer... Det finns ju också de, ska vi säga, ganska många som säger att vad är det här? Det är väl inget. Jag tror att förhållningssättet till de här nyheterna grundar sig ganska mycket i hur man själv har agerat. De som har följt en striktare regim är förbannade ofta, känner sig kanske lite lurade. Jag hade inte behövt avstå det där, jag hade kunnat göra det där, jag hade kunnat betrakta det där som nödvändigt och så vidare. Medan de som kanske har tagit ut svängarna lite mer ser sig som, de har ju i detta blivit bekräftade att det faktiskt var rätt.
Men jag tror nästan...
Så länge man inte åkte till Kanarieöarna.
Ja, men jag skulle säga att i Thomas Nordenskjölds och Thea Mosse-Gnorheim som också gjorde den, i deras avslöjande om Dan Eliasson, då hade de ju pratat med en person som hade befunnit sig på flygplanet och sagt att den här personen tyckte att det var fel att en myndighetschef gjorde detta, men reflekterade inte över att hen själv befann sig på detta plan. Och det där tycker jag man stöter på hela tiden. Folk som säger, jag åkte till Sälen, det var väldigt mycket folk i skidbackarna, väldigt mycket gymnasieelever. Hur kunde de stänga gymnasieskolorna? Och så försökte man säga, men du var ju också där.
Det är ju faktiskt en annan aspekt av det här med regeringen som kanske är den mest flagranta. När både Morgan Johansson och Stefan Löfven hänvisar ju direkt eller via sitt folk till att man undvek trängsel. Och det är klart det enda sättet att undvika trängsel på mellandagsrean start på Nova i Lund eller i gallerian i Stockholm dagen för julafton är ju om väldigt många andra hörsammar uppmaningen att inte gå dit. Så det finns ju, det går åt båda håll där så att säga.
Men uppenbarligen så tycker ju då svenskar, om vi ska se till facit efter de här händelserna, att det är mer okej att åka längdskidor i fjällen än att åka till Gran Canaria. Det tror jag inte bara handlar om att resa utomlands eller inte och vilken exakt uppgift du har, om du är myndighetschef för MSB eller om du är finansminister, utan jag tror att det också handlar om vad det sänder för signaler. Alltså att åka längdskidor är ändå lite att plåga sig själv och att åka till Gran Canaria är bara härligt.
Det är möjligt att du har rätt.
Det är något strävsamt svenskt
jo.
I det, och det andra är något slappt.
Möjligen
svenskt.
Så går det väl också liksom hävda att åka längdskidor går ju att göra ganska isolerat. Du åker oftast i en bil dit, tar ut dina skidor, kan vara helt ensam i ett spår, medan hur du än gör för att ta dig på ett hyfsat normalt sätt till Kanarieöarna så måste du liksom in på en flygplats och in i trängsel och sitta på ett flygplan och ut och hämta bagaget och
Men det är väl ändå
smitt, alltså om man ska gå ner på den nivån med liksom smittrisker så,
ja,
så.
Men hon hyrde ju ändå sina, hon ägde ju inga.
Nej, jag noterade också det.
Men det är ju bra ur ett miljöpartistiskt perspektiv att hyra.
Ja, men nu är de om inte vi nu så pratar många.
Om vi nu ställer skam mot skam.
Fast jag tror ändå inte, vi kan inte bara
hade
vi kan inte bara hoppa förbi.
Det är den riktigt stora miljöpartistiska frågan.
Vi kan inte bara hoppa
finansministern
förbi frågan att han var generaldirektör för krisberedskapsmyndigheten och satte sig på en ögrupp utanför Afrikas kust väldigt, väldigt långt hemifrån i en tid där reserestriktioner införs kors och tvärs mitt i andra vågens pandemi. Man på en myndighet också som då har som kanske huvudsakliga uppdrag att uppmana, uppmuntra, övertyga folk om att inte till exempel åka till Kanarieöarna. Det är klart att den situationen blev ju mer ohållbar, allt annat lika.
Man undrar också hur många britter som var där med den brittiska mutationen. Alltså hur farligt var det att åka till Kanarieöarna? Var det inga britter där? Fick de inte åka till Kanarieöarna?
Jag vet
de
inte,
brukar åka
det vore
till
en intressant
så här års
på det hela om det var många Daniel Eliasson som tog in den brittiska mutationen.
Ja, det skulle vara höjden. Men jag tänker en annan sak om detta.
Mm.
Om jag får
gör gärna det.
Nej, men jag tänker att liksom hela grejen, alltså kärnan i liksom strategin, den så omdiskuterade, är ju frivilligheten. Och vad det här någonstans visar är ju att frivilligheten inte riktigt fungerar. Inte riktigt fungerar som man har tänkt sig i alla fall. Alltså dels för att det blir så att säga en diskussion och kontroversiellt och var och en ska göra sin bedömning och sådär. Och då är väl ett utgångsläge att liksom, myndighetschefer och ledande politiker ska föregå med gott exempel.
Ja, men det,
de här är ju inte de första. Det har ju funnits några tidigare under hösten och sådär. Men varsågod.
Ja, men när man pratar med, alltså hela hösten när man har pratat med folk i regeringskansliet och kring coronalagstiftningen, kring restriktioner och annat, då har de ju just beklagat sig över att människor inte längre, alltså pratar man med tjänstemän i regeringskansliet så verkar de tycka att den svenska strategin bygger på att okej, det finns ett antal då, frivilliga rekommendationer, restriktioner och folk följer dem ännu mer. Folk gör mer än detta.
Så alltså, beskriver
det var
de ju våren.
Att man går ännu längre. Och att då som statsminister inte göra det utan till och med då liksom trotsar rekommendationer och sen har Mikael Damberg som försvarar en genom att säga att han följde ändå intentionen att det inte skulle vara trängsel. Det är liksom något helt annat än att gå längre än vad de frivilliga restriktionerna föreskriver.
Ja, jo, men på det sättet så är det, jag ser det här liksom som en lite naturlig slutpunkt på hur den där frivillighetslinjen liksom var en framgång som man anser sig ha mätt upp i liksom minskad trängsel, minskade resor, minskade sociala kontakter under våren. Att folk i hög utsträckning tog det här på allvar och la band på sig själva. Och sen har det liksom successivt spårat ur mer och mer. Och den här liksom idén att det här ska vara en uthållig strategi. Man måste göra det frivilligt för att folk ska stå ut under lång tid. Så visar det sig att det har inte ens gått ett år och sen är liksom de ledande företrädarna de som hamnar med fingrarna i syltburken eller åtminstone i diskutabla situationer.
Men man måste ju inte säga att det är oerhört skickligt av de här personerna att sen då hålla sig undan rampljuset så mycket som man har gjort, och så skickar man ut Mikael Damberg som ingen har kommit på med att bryta mot någonting.
Jo, men han var också i något köpcentrum någon gång, sa han ju, men det är ingen som bryr sig riktigt.
Nej. Okej. Expressen gjorde ju en underbar enkät, ja, med alla ministrar där de fick redogöra.
Ja, men han hade varit och handlat. Det var någonting där. Så han var inte.
Men det är ju väldigt komplicerat. Typ att, alltså, många postutlämningsställen är ju i köpcentrum. Så ska du näthandla måste du gå till köpcentret. Eller så får du ta någon sån här gig-ekonomi, leverans som du kanske inte heller kan göra som sosse som inte har kollektivavtal. Det är otroligt komplicerat just nu.
Men det kunde man, min slutpoäng i det här, så det kunde man ha tänkt på innan man, för det är inte bara så att det här har byggt på en frivillig linje. Det är lite enkelt att säga. Det är också byggt på ett slags hederskultur.
Mm.
Alltså i 9 månader har företrädare för regeringen med statsministern i spetsen regelbundet på nästan enligt schema skällt ut medborgare skammat den som inte tar sitt ansvar för Sverige, som sätter vårdpersonalen i hemska situationer och bidrar till att människor dör eftersom man till exempel är ute och handlar när man inte behöver. Den typen av liksom, kultur har man ju aktivt odlat själv. Mm. Och att det då blir ett moraliserande drev mot en själv, det har jag väldigt, väldigt svårt att känna någon form av sympati för på det sättet. Det är ju den, om något är det väl den kulturen kanske som har gått in i vägen. För jag skulle nog tvärtom vilja säga att det faktum att Stefan Löfven just kunde undvika trängsel är ju ett tecken på att frivillighetslinjen ändå faktiskt fungerar ganska bra fortfarande. Hade den inte gjort det hade det varit överfullt som det alltid. Jag har varit i gallerian den 23 december. Jag brukar handla julklappar då normalt sett. Det är inte så att du kan undvika trängsel ett normalt år. Så det är uppenbart, det är ju många som fortfarande följer det här. Men det här, det liksom bryter ju ner den skamkultur som var tänkt att upprätthålla den frivilliga linjen.
Absolut.
Om man säger så.
Nej, Aida Hadzialic avgick efter att ha druckit vin och kört bil. Då minns jag att Svenska Dagbladets reporter Negra Efendic twittrade att i Bosnien kommer den stora diskussionen här vara att en minister inte har chaufför. Hur kan en minister inte ha chaufför? Och lite så är det ju med de här reservdelarna till rakapparaten också.
Ja, och det finns faktiskt en, det kan man, det är ett cyniskt perspektiv delvis. Om man kunde ha skickat någon som ingen kände igen så hade det här blivit en grej. Sant. Man kan ju också, om man vill vara väldigt nitisk, säga att hade han skickat någon annan som inte behövde skydda flera livvakter så hade det blivit mindre trängsel i gallerian. Så det är ju...
Men hade utsatt någon annan för risk? Utsatt någon annan för risk då?
Ja, det är ju såklart. Men om den nu undveks trängsel på det sätt man anser att det gjorde så var fullständigt smittsäkert, så är väl det inget problem. Det går att vända och vrida på det här.
Absolut. Ytterligare en aspekt. Vi har inte tid, vi måste gå vidare. Men
det
ytterligare
måste vi.
En aspekt som jag tycker att vi kan fundera över inför framtiden är Ullas roll för Stefan Löfvens image. Väldigt mycket av Stefan Löfven som person handlar ju om hans hustru Ulla och deras liksom trevliga liv tillsammans där de är så kulturintresserade, matintresserade,
naturintresserade.
Allting är liksom alltid väldigt trivsamt och mysigt, och på många sätt så tänker jag att det är lite samma som när Nya Moderaterna liksom lanserade Fredrik och Filippa. Det här, alltså Ulla har liksom en lika viktig roll för Stefan Löfvens image som Filippa hade för Fredrik Reinfeldt. Inte minst tänkte jag på det när jag såg den här pepparkakan som han höll upp där det står Ulla på. Det är ju alltid liksom... Förstår ni vad jag menar?
Ja, absolut. Vi får
jag
kanske som du säger...
Bra,
vi får kanske som du säger återkomma till det. Men det var ju något som faktiskt under hela den här konstiga liksom härvan av skandaler under julhelgerna, så fanns det ju en stund när det liksom grep tag i försvarsargumenten. Och det var ju när han liksom sa: jag skulle kanske inte köpt den där julklappen till Ulla.
Men rakapparaten då? Alltså,
ja, men det spelar ingen roll. Alltså nu menar jag, det lyssnade folk på, tänker jag. Det fäste. Mm. Det är ju identifikationen som vanlig människa som just Stefan Löfven liksom har en fördel för några av sina företrädare.
Ja,
Göran Persson och
men
Fredrik Reinfeldt.
Men jag tror som sagt också att identifikationen i det här fallet blir ett problem. För hans livssituation är så himla vanlig. Och då när då andra människor som känner igen sig honom har beställt en tråkigare julklapp på nätet.
Inte har klippt sig på ett halvår eller?
Nej, har liksom gått med en halvrack i rakapparat fast man egentligen vill byta ut den. Då blir det också en identifikation som inte nödvändigtvis är positiv. Det tänkte jag på.
Ja, jag tror ändå Ulla är ett hemligt vapen.
Ja, hörni, vi ska faktiskt prata lite mer konkret pandemipolitik också. Inte bara olika tolkningar av symboliska handlingar. Pandemilagen närmar sig med stormsteg. Med vilken auktoritet den ska införas av denna shoppingregering återstår att se. Men införa skaden, bland annat för att kunna stänga gallerior så inte ministrar går dit. Maggie, du har djupdykt i ämnet. Var befinner vi oss? Vad händer i frågan om pandemilagen?
Riksdagen har ju blivit inkallad den här veckan för att behandla pandemilagen. Egentligen är det ju plenifritt vanligtvis den här veckan där det finns en röd dag. Men idag, torsdag eftermiddag, kommer frågan upp i utskottet igen, i socialutskottet. Imorgon på fredag är det alltså då är det debatt i kammaren. Och sen ska det tas ett beslut. Så att själva lagen kommer klubbas igenom imorgon.
Mm.
Och börjar gälla, tror jag, på söndag, om jag minns rätt.
Och det kommer att gå smärtfritt då, för det har ju varit en hel debatt här under det som har skymtat i politiken, bortsett från då diverse turer om besök här, har ju varit en ganska mycket kritik mot den här pandemilagen. Men den kommer gå igenom, orörd.
Den kommer att gå igenom. Det finns ju en konflikt kring själva ersättningsfrågan. Och allianspartierna och de har fått stöd...
Ersättningsfrågan till...
Till de som då drabbas av pandemilagen, om din butik stängs ner till exempel, eller något annat. Då vill allianspartierna och Sverigedemokraterna att regeringen ska tydliggöra frågan kring kompensation, att kompensation ska vara huvudregel. Allianspartierna har skrivit en gemensam motion av detta och Sverigedemokraterna har samma hållning. Men om man läser detta och pratar med dem lite mer så inser man att de kommer inte kräva att det här skrivs in i själva lagen, för att det gör det mycket mer komplicerat och skulle riskera att fördröja lagen, som de ändå tycker är viktigt att den kommer till. Så det som kommer hända är att det kommer göras ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma kring frågan om ersättning och hur den ska tydliggöras. Vilket, om man pratar med företrädare för regeringen, så tycker de att detta är politiskt spel och att allianspartierna, Moderaterna och Centerpartiet, vill bara liksom visa upp sig som de företagsvänliga partierna, för egentligen kommer det här inte ha någon betydelse eftersom de redan har skrivit in i lagen att de ska liksom göra en konsekvensbeskrivning av vad de här reglerna kommer för konsekvenser på ekonomin.
Så alla är överens om att det inte går att reglera ersättning i själva pandemilagen? Eller är det bara för att man har bråttom? Eller hur?
Ja, alltså det är lite klurigt. Det är otroligt mycket formalia i det här. De är i alla fall överens om att det inte ska in i själva lagen, utan att det här ska handla... Alltså, det som allianspartierna och SD vill ha är mer tydliggörande av intentionen, att det kommer att bli ersättning. Men de menar att det kan ske i de föreskrifter som sen kommer läggas. Alltså, pandemilagen är ju bara en ramlag som ger regeringen tillåtelse att införa då, eller göra olika föreskrifter och införa hårdare regler. Men reglerna i sig finns ju inte i den här pandemilagen.
Ja, just det.
Och därför är det också svårt att liksom reglera ersättningen direkt där i.
Har det inte också med historien att göra att när man bråkade och till slut tog den här bemyndigande lagen i våras.
Maktlagen
som vi också kallade den. Så var
lyssna på avsnitt 5 av verkställande utskottet om ni vill veta allt om maktlagens
så var ju
tillkomst.
Det där med ersättning liksom det som Moderaterna drev hårdast, men som de ju inte fick någonting för, som de helt enkelt losade då.
Ja, men även där fick de ju typ igenom att så här, regeringen ska återkomma kring hur det här ska fungera, vilket är ungefär vad de begär nu också. Men då, den lagen användes ju aldrig, så att vi fick ju aldrig veta hur det faktiskt skulle bli. Men till pandemilagen har det faktiskt redan skickats en föreskrift på remiss. Det gjordes dagen före nyårsafton och det är inte så många som kanske har läst den i detalj. Men
det har du?
Det har jag, för jag tycker att det här är så himla spännande. Men den handlar ju då om att bland annat att stänga ner handelsplatser, alltså köpcentrum, att reglera gym, men också platser för privata sammankomster, alltså typ alltså festlokaler och liknande. Och kring ersättningsfrågan i den här föreskriften så står det bara att frågan om ekonomisk ersättning ska övervägas inom ramen för det löpande arbete som redan bedrivs, alltså typ omsättningsstöd och andra saker. Så att här har ju regeringen redan visat hur de tänker hantera den här frågan, och det är ungefär som att regeringens hållning är att det här får gå in i de andra allmänna generella stöd som finns.
Ja, och då kan man ju tänka att om det blir så, som du nu är inne på, så har det ju varit liksom, särskilt inför den här pandemilagen, mycket stoj för ganska lite konkret. från den borgerliga oppositionen.
Men nu låter du som regeringen. Det här är ju vad de... Det här är
det vad regeringen säger?
Det här är ju vad arga företrädare för regeringspartiet ringde mig och sa i morse. De menar ju att egentligen tycker man samma sak här. Och det är mycket... Det här handlar om att liksom skapa diskussion kring den här frågan och på något sätt hitta en politisk konflikt kring ekonomin som har funkat ganska bra hittills för de borgerliga partierna. Men pratar man med företrädare för de borgerliga partierna så säger ju de att de tycker att regeringen hela tiden har varit väldigt motvillig kring företagsstöd. Alltså man fick ju pressa dem till att ens införa de här omsättningsstöden till exempel.
Ja, men jag tycker inte det finns underlag att säga att man tycker likadant. Däremot så verkar det finnas underlag att säga att den borgerliga oppositionen förlorar. De förlorar frågan under våren och sen så är det ett himla stoj och hej och vi kommer, det måste fram en pandemilag men vi kommer aldrig liksom acceptera den om det inte blir något ordentligt för företagen. Det är ju äganderätten som står på spel här och väldigt viktiga principer. Och sen, om du får rätt nu, så förlorar man det också. Alltså man förlorar. Och det är,
fast frågan, vad
för att,
är det
för att
man
liksom
förlorar?
Löfven bara skjuter det där framför sig.
Men om det är man, alltså det beror lite på vad man förlorar. Förlorar man formalien att skriva in det här i pandemilagen? Det verkar ju, det tycker ju till exempel regeringskansliets jurister som ju är de som har tagit fram den här pandemilagen. De tycker att det är väldigt komplicerat. Och det tycker ju egentligen även...
juristerna på Moderaterna.
Nej, men allianspartierna tycker ju också att det är för komplicerat att i detalj beskriva hur detta ska göras eftersom det är så himla vitt skilda. Däremot vill man att man ska kunna ha så intentionen, det ska göras. Men det finns också ett exempel på när det här faktiskt har gjorts. Och jag tänkte att jag skulle berätta för er om Tage Erlander.
Gör det.
Ska du?
för ni vet, på 50-talet så fanns det ju pandemin Asiaten. Mm. Ja. Minns ni den?
Jag tror Torbjörn har pratat om den.
Jag tror också
något
det.
Av alla Erlander-tillfällen.
Otroligt OP-konan. Man skulle inte säga Asiaten idag. Men då gjorde i alla fall Tage Erlander och Gunnar Sträng en förordning kring just det här med ersättning för de som drabbades. Till exempel stod det i den att om en myndighet har avlivat ditt sällskapsdjur så ska man få skälig ersättning för kostnad och förlust. Om myndigheterna har förordnat att ett varuparti ska förstöras så ska man få ersättning. Går man miste om arbetsinkomst eller behöver betala ut lön trots att ens verksamhet då inte får lov att verka som vanligt så ska man få ersättning upp till 80%. Så där har man ju väldigt detaljerat på 50-talet gjort det här. Och det finns det också de som pekar på att man skulle kunna göra så även den här gången. Regeringen är ju helt ointresserad av att göra det. De vill ju inte liksom detaljskriva det här, utan de vill ju göra det väldigt generellt.
Vet om det var någon som fick sin hund avlivad?
Nej, men jag vet
på grund
det
av Asiaten och fick ersättning från Gunnar Sträng.
Jag vet faktiskt inte det.
Du får ju uppdrag att kolla upp det till nästa podd.
Du kanske kan ha med det i din bok eller så.
Men om vi, det här med ersättning till företag då i all ära, men jag skulle vilja skicka med en fråga från pandemityckaren Agnes Wold som skrev så här på Twitter häromdagen. Jag noterar att de borgerliga partierna protesterar mot bristen på ersättning till företagarna i nya pandemilagen, men inte säger någonting om eventuella inskränkningar i individens frihet. Finns det inga liberaler kvar i livet? Tillspetsad fråga, men ändå kanske intressant i sin andemening. Det är ingen debatt om huruvida de här mycket långtgående nya rättigheterna för regeringen att stänga ner och förbjuda och hej och verkligen behövs.
Det är den enda ledarskribent jag sett är Sofia Mirjamsdotter. Hon är på Sundsvalls tidning, va? Har skrivit om detta. Och så är det Agnes Wold. Och då var det någon som kallade henne för hobbystatsvetare. Det var ändå kul.
Mm. Men det är ju också Lars Jonung, ekonomen, som i Dagens Industri sa att pandemilagen ger godtycklig omfattande makt åt politiker att inskränka våra rättigheter att röra oss fritt och driva våra företag. Och så tillägger han, i icke-citat men i brödtext, att lockdowns inte hör hemma i demokratier.
Och det här är ju en diskussion
han och
som
Kalmfors
är helt borta.
Ja, det är precis som liksom tidigare Dagens Nyheters ledarredaktion har stått mot Dagens Industris, så står också de svenska gammelekonomerna, alltså Lars Kalmfors mot Jonung, på varsin sida.
Men det här säger något, tycker jag, om man ändå ska bli lite bredare, om hur liksom debatten har förts. Alltså det är ju sen, det finns någon kvardröjande bild att, att den svenska etablissemanget, medier, makthavare, myndigheter är i någon slags PK-konsensus om att om någon hej och hå och tjolahoppsan-linje här kring pandemin. I själva verket så har ju trycket varit helt ensidigt sedan maj åtminstone för mer hårdare drastiska åtgärder.
Men samtidigt om man
det finns ingen motkraft liksom, förutom Lars Jonung då kanske.
Ja, men om man jämför med när då den så kallade maktlagen skulle genomföras, då skrevs det ju ändå ganska mycket om att det här är en historisk lag som flyttar makt från riksdag till regering. Det var ju en stor diskussion i regeringskansliet mellan maktkritikerna Miljöpartiet och maktpartiet Socialdemokraterna om rimligheten i detta. Så har det ju inte varit den här gången. Då fanns ju inte den här underställande mekanismen, alltså riksdagens vetorätt. Den fanns ju inte med från början i maktlagen. Det var ju det mycket av debatten handlade om. Den finns ju med i pandemilagen. Men jag frågade faktiskt en miljöpartist nyligen, hur ser ditt parti på detta nu? Eftersom det var så känsligt i våras. Och då sa hen att nej, men vi har nog vant oss nu. Det är inte en stor diskussion. De tycker också att den här lagen är bättre och mer välgjord än den förra.
Men det är ju lite intressant ändå om man binder ihop det lite här, att det framstår som helt det är en självklarhet i debatten att vi så snabbt som möjligt måste ha lagstiftning på plats så att regeringen kan stänga ner saker som regeringsföreträdarna själva uppenbarligen inte verkar tycka är så himla allvarliga ändå. Om vi ändå ser till det samlade mönstret av de senaste veckorna i svensk politik. Det är någonting här som är lite udda ändå.
Sen finns, jag håller verkligen med om det, jag vill inte säga emot det, men jag vill bara lägga till att pandemilagen handlar ju också om den situation vi hade i somras då man behöver börja öppna upp igen och att kunna göra det på ett bra och flexibelt sätt. Det gick ju inte riktigt i somras, trots att man kanske hade kunnat det i vissa sammanhang, när man bara hade ordningslagen som var mycket mer trubbig, och då införde man ju det här konstiga undantaget som liksom inte fungerat.
Men i den där frågan om liksom de demokratiska riskerna, eller vad man ska säga, med den här typen av lagstiftning, så är det ju intressant att liksom, som Viktor påpekar, så har ju liksom huvudtrycket i opinionen har ju varit under lång tid: stäng ner mer. Hur hitta sätt att stänga ner mer? Det är klart det måste gå och sådär. Och det har ju liksom, även om det i första hand handlar om smittspridning och liksom strategi, så har ju det, tänker jag, effekter på liksom det där andra samtalet. Och där är det ju liksom, det har ju hänt någonting jämfört med diskussionen om maktlagen, bemyndigandelagen och diskussionen om pandemilagen. Där det ju har varit mycket mindre liksom diskussion om de aspekterna.
Och ja, men det som har hänt,
den där miljöpartisten kanske
döda.
Är lite typisk. De har vant sig.
Liksom. 10 000 personer har dött. Vi har kommit fram till punkten övriga frågor. Och jag skulle väldigt gärna vilja prata om den kommande regeringsombildningen. När Miljöpartiet byter språk här i slutet av januari så kommer det ju ske en regeringsbildning, ombildning, eftersom Isabella Lövin också lämnar regeringen. Jag skulle vilja veta vad ni tänker. Har ni några spekulationer? Kommer Annika Strandhäll bli minister? Var det därför hon gjorde intervjuturné tidigare?
Åh, herregud.
Kommer Aida Hadzialic tillbaka i regeringen? Kommer det några sossar bytas ut överhuvudtaget?
Det är ju på de här frågorna jag var arbetsvägrar.
Jaha, okej. Viktor?
Jag höll på att säga detsamma. Får vi säga ett tråkigt svar, att Stefan Löfven har ju inte gjort sig känd som någon drastisk regeringsombildare som svingar vilt och byter ut folk om man inte måste.
Han har ju ändå gjort sig av, tänker jag, med ett antal kvinnor. Det har han ju också fått kritik för. Helene Hellmark Knutsson, Kristina Persson, Anna Johansson. Ja, det var kanske lite speciellt. Men alltså,
ja, det var
att kvinnorna får gå, männen får vara kvar. Så kanske att liksom Lena Micko sitter och är nervös nu.
Ja, eller fast å andra sidan är väl den här diskussionen som har varit gissningsvis närvarande på statsrådsberedningen, så man skulle säga att steget för att göra som ytterligare ett kvinnligt statsråd skulle förmodligen vara ganska långt nu, kan jag tänka mig. Lena Micko har ju knappt hunnit bli varm i
kläden. Det kanske är Ardalan som ska vara.
Jag har inget som talar för någon större ombildning. Det är ju intressant vad man tänker sig att göra med Annika Strandhäll. Jag tror kanske inte det ändå. Jag tror att den karaktären på politiker som hon allt mer blir är nog kanske inte riktigt vad man behöver i ett läge som det här, där man ändå ska försöka skapa en intrycket av nationell samling. Och,
tänker du sluggen?
Ja, det här vilda vevandet i sociala medier och liknande. Hon är ju en politiker som söker konfrontation, inte samförstånd och samordning över blockgränser eller vad man nu vill ha i en... Löfven försöker ju leda det här som landsfader, och då är ju det fel ministerutnämning, det kan man ju konstatera.
Vill du tro något innan jag ska tro något?
Nej, säger du.
Nej, men jag tror, det kommer ju i alla fall bli förflyttningar bland miljöpartisterna. Och då tror jag att det kommer...
Där vill vi veta vad som händer.
Ja, men jag tror vi har pratat om detta innan när vi sa att Peter Eriksson antagligen skulle avgå. Nu har han ju gjort det, så då vet vi ju att det kommer ske någonting mer. Så jag tror att Märta Stenevi kommer bli jämställdhetsminister, alltså den posten som Åsa Lindhagen har idag.
Mm-hmm.
Och att Åsa Lindhagen kommer bli biståndsminister. Det passar hennes profil. Per Bolund kommer bli miljöminister, är jag ganska övertygad om. Och då blir det ju en... ledig finansmarknadsministerpost så länge de har kvar de poster de har idag. Och då tror jag att Carolina Skog kommer.
Du tror att Miljöpartiet behåller sin andra fiol på finansen?
Jag tror att de absolut vill ha en minister på finansdepartementet. Att de tycker att det är så himla viktigt. För att det är det tyngsta departementet förutom statsrådsberedningen, och det är så viktigt att ha representation där. Det har de liksom tyckt sedan den dagen de bara hade tjänstemän i regeringskansliet. Så det tror jag. Och jag tror att Carolina Skog, efter att ha varit ekonomisk politisk talesperson och den som har budgetförhandlat, känner Magdalena Andersson och ja, har rätt profil. Mm. Det är min gissning. Sen tror jag att Löfven kommer göra någon
ja, men då får du säga vad det blir.
Nej, men jag är svårt att säga exakt vem och vad, men jag tror ändå att han kommer göra någonting.
Jag tänker, om jag nu ska försöka säga något om detta ändå, det är ju ett, det här hänger ihop lite med Stefan Löfvens framtid, tänker jag. När ska han sluta? Aldrig, eller i hyfsad närtid. Det här kan ju vara ett av de liksom sista tillfällen han har att lyfta fram personer som han tycker är lämpliga för den dag då han går vidare.
Du menar då att flytta någon till en bättre, mer synlig post?
Ja, till exempel.
Eller att lyfta in någon helt ny?
Eller ta bort någon som man tycker inte ska få vara med i racet.
Mm.
Eller göra det svårare för någon som man inte tycker.
Okej, okay, kom till namnen.
Sådär. Nej, men jag har inget bra med namnen, eftersom det allmänna dilemmat som ju de flesta socialdemokrater när man ringer och pratar med dem om de här sakerna pekar på är ju att liksom startfältet upplevs relativt svagt. Om man inte liksom, ja, det blir Magdalena Andersson och sen, hon vill nog bli ändå. Hon är ju trots allt politiker nu. Och sen så...
Men nu har han varit i Sälen, så vi får väl se hur det blir.
Vi har en, som ni vet, en liten men tapper skara lyssnare till den här podden som följer den primärt för att få veta vad som händer i Liberalernas ständigt pågående inbördeskrig. Och då har jag naturligtvis en uppdatering även det här året. Nyamko Sabuni har ju varit ute och sagt att det inte blir något nytt januariavtal, som hon ser det. Det sa Annie Lööf också, och så menade de naturligtvis helt olika saker med det. Men hur som helst, det intressanta gäller numerärer. Ni vet, före jul... Tidigare i vintras så noterade vi en trend, ett liberalt upprop där 40 liberaler gick ut och sa att nu måste vi stötta Ulf Kristersson istället. Och då sa vi att så här var det ju under partiledarstriden, de här kvantitativa uppropen som hade någon, de dubblerades. Så kanske det blir igen, och det blev det ju mycket riktigt. Inom någon vecka så var det drygt 80 liberaler då som talade om att vi skulle inte alls stötta Ulf Kristersson, utan vi ska ha det som vi har det nu. Sen gick det där i stå lite grann fram till den här veckan. Då kom nämligen inte 160 men väl 120 liberaler ut med att man måste hitta hem till borgerligheten, och man krävde en nationell medlemsomröstning för att verkligen underminera sin förhandlingsposition och slå fast sitt vägval innan möjligheterna är kända.
Mm.
Det här kan man ju skoja om, och det bör man göra, för de här sifferuppropen börjar bli lite parodiska. Det är tänkt att visa styrka, men jag upplever att effekten snarare blir den motsatta. Det finns en gräns, tänker jag, för där ett upprop med många undertecknare går från oj vad många de var, det här var det är ett intryck, till jaha, de har uppenbarligen frågat precis alla människor i hela världen och de fick bara ihop 120. Var går den gränsen? Jag tänker någonstans runt 20.
Ja, jag tänker att det är lite samma dilemma som det här med de 22 forskarna som blev 30, som blev 18. Att man, liksom, man ägnar sig mer åt så här, hur många och varför, vem har hoppat av, än vad de faktiskt vill.
Mm.
Det är något som blir... Det blir
liksom inte mängden tid, signaturer det blir bara... står i vägen för innehållet på något sätt.
Du tänker på det. Jag tänker bara på restriktionerna. 50 personer som sen går till 30.
Man behöver inte träffas på
SSI. Som sen går till 8. I Danmark är det 5 nu.
Kanske. Hur som helst, det är ju också någonting som är så här jobbigt borde vara. I och med att det är bara i Liberalerna man håller på så här. Och det kan ju bara hänga ihop med att det är ett väldigt litet parti. Och att de som tar initiativ till det här tänker att om vi bara får ihop tillräckligt många så kommer det liksom framstå som en partimajoritet. Det skulle man ju inte känna med 120 personer i något annat parti. Hur som helst, vinden fortsatt i Sabonis riktning skulle jag säga. Det var dessutom, noterade vi, många undertecknare från Stockholm på det här senaste uppropet. Vilket ju annars är ett Ullenhagigt distrikt. Eller har varit.
Eller ett Löfven-distrikt.
Ja, förlåt, nu tog jag steget. Det gick ett steg för långt här, ja. Januariavtalsdistrikt.
Och där finns ju något intressant om det skulle visa sig att medlemmarna i Stockholm inte går i linje med ordföranden i Stockholm, Anna Starbrink. Det skulle ju vara spännande.
Vi lär följa frågan vidare, vare sig ni vill det eller inte. Ja, varje avsnitt i verkställande utskottet innehåller ju punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Vår tid här i studion börjar bli knapp, så Torbjörn, den där boken ser oroväckande tjock ut.
Ja, det hände ju saker i USA last night. Och därför så tog jag mig till bokhyllan och tog fram Torbjörn Wallinders bok I kamp för demokratin. Utgiven 1962, en bibel kan man säga i frågan om demokrati i Sverige.
Man ser att du har sprättat sidorna själv. Det är en sån bok.
Ja, och jag har läst den här väldigt mycket faktiskt. Jag har inte läst den nu, så jag har inget bra att citera ur den. Men under ett års tid så läste jag den här om och om igen. Det här är en bok som handlar om rösträttsrörelsen i Sverige från 1886 till 1900. Den slutar alltså innan Sverige fick rösträtt eller ens fick
innan
någon liten
fick.
Del. Ja, innan rätt många män fick också. Det var ju först 1967 där. Men så här. Donald Trump och en hel del andra händelser i västvärlden har ju ställt frågan om demokrati på spel. Och därför tänker jag att det kan vara klokt. Det här segmentet är ju lite av ett boktips nu för tiden. Jag tänker att man bör läsa den här boken. För den visar på hur pass liksom komplext och svårt det var att införa rösträtt och demokrati i Sverige. Hur lång tid det tog, hur extremt segt motståndet var. Den är ju på en extrem detaljnivå den här. Alltså man följer då så att säga den liksom rösträttsförening som finns och som bildas av socialdemokrater och liberaler och vad de har för olika strategier, deras interna bråk. På 1890-talet så skapar de ju liksom en hittepå-riksdag. Alltså de har val till en låtsasriksdag. Folkriksdagen kallas den. Och där många fler människor i Sverige röstar än de som röstar i de riktiga valen till den riktiga riksdagen. Det är som en liksom opinions- och påverkanskampanj. Och sen så blir man oense om hur man ska gå tillväga. Man är också oense om vilket som är viktigt. Att alla får rösträtt i ett svep, att man sänker de här pengagränserna som det handlade om, att kvinnor får eller inte, vid vilken ålder och sådär. Otroligt komplext.
Det här blev ju en diskussion igår efter att vi hade publicerat Expressens makthavarlista, alltså när de 30 mäktigaste under 30 år.
Där, var den, på 13 dagen varje år.
Debattören och domaren och tidigare statssekreteraren Christer Thelin, tidigare domare också, han är väl pensionär idag, tyckte att vi måste höja man borde inte få syssla med politik när man är sådär ung. Och då blev det en stor diskussion i mina mentions kring just synen på ålder och demokrati och när man borde få rösta. Och, ja. Och så.
Det är ju, och det som är spännande med den här boken är att man faktiskt får en bild av hur extremt Sverige var. Liksom, hur extremt långt borta idén om demokrati och rösträtt var i Sverige relativt andra länder också. Och hur jättefå människor som fick rösta under lång tid. Alltså, på 1870-talet så var det ju inte 100% i rösträtt i liksom de flesta europeiska länder, men väldigt många i väldigt många länder så fick väldigt många människor rösta. Det var ganska liksom, demokratin hade kommit ganska långt på många håll. I Sverige, vi kan ta ett val här, i 1884 så fick valet till andra kammaren i riksdagen, så fick 6% av befolkningen rösta. Och av de myndiga männen så var det 24% som fick rösta.
Men du tror inte att vi närmar oss det här, Janne? Kommer inte detta vara en av slutsatserna efter händelserna i USA igår? Att människor som klär sig i sån här ekorrpäls och
horn
borde inte få rösta. Vi måste kontrollera rösträtten.
Jo, och det har ju också, dels har det funnits en sån diskussion, och det har ju också funnits en diskussion de senaste åren, liksom om man tittar på bokflöden, om liksom, vi behöver ha experter som styr mer, eller vi borde göra som de faktiskt gjorde i liksom, demokratins urhem Grekland och lotta fram olika ämbeten. Det var ju olika liksom, avancerade lottningsmetoder som var ganska stor del av demokratin i antiken. Så det tror jag absolut. Och då bör man läsa Wallinders bok för att se vad det liksom är för materia det här handlar om och hur pass ganska segt arbete.
Det går den att komma över, eller skickar man efter den hos dig på
du menar så? Den här är så gammal så den finns säkert digitalt på att läsa i någon streamingtjänst, höll jag på att säga. Men annars är ju antikvariat enda. Den enda verksamhet som är samhällsnödvändig och central och viktig att stödja under pandemin.
Jag tror att vi får avsluta där.
Vi gör det helt enkelt. Tack för att ni har lyssnat på 2021 års första sammanträde i verkställande utskottet. Jag heter Viktor Bartkron, du heter Margit Strömberg, du heter Torbjörn Nilsson. Det gör ni nästa vecka också. Då ses vi, och då är vi tillbaka på ordinarie publiceringsdag, det vill säga onsdag.
Yes.
Ha det så bra så länge.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.